Glädje, musik och dans i Gaza för 7 månader sedan. Då var Trumps fredsplan klar. Gisslan skulle släppas från Gaza, mat skulle komma in och Hamas skulle lägga ner vapnen och Israel skulle sluta bomba. Blev det så?
This used to be a bustling neighborhood in a Shatila refugee camp west of Gaza City. Now this site has turned into a pile of ashes, debris and destroyed houses that have been heavily impacted.
Hamas bär fortfarande vapen och Israel fortsätter bomba. Sen vapenvilan i oktober har över 800 människor förlorat livet. Och nu finns fruktan att kriget mot Hamas kan ta ny fart.
In Israel's war rooms, a new debate is raging. Strike Hamas again now or risk facing a stronger enemy later? Well, IDF is not officially back at war in Gaza, but powerful voices inside the army are now pushing hard to restart large-scale fighting.
Det här är radiokorrespondenten i Mellanöstern med Lina Mahlers i Beirut och Samar Hadros i Istanbul. Jag heter Lasse Johansson. Ja, idag när vi spelar in så är det tisdag den 12 maj strax efter klockan 10 då på förmiddagen. Och Samar, vem tänker ens på Gaza idag?
Ja, det finns säkert många som gör det. Alla människor som fortfarande är ute och demonstrerar runt om i världen försöker påminna om situationen i Gaza. Vi har sett de senaste veckorna nya försök från Gaza-konvojen, Global Smooth Flotilla, försök att leverera humanitär hjälp, men framförallt att protestera mot Israels blockad mot Gaza som har pågått nu i 19 år. Och just dra internationell uppmärksamhet till situationen i Gaza. Det märks tydligt i nyhetsrapporteringen att Gaza har hamnat i skuggan av kriget mot Iran.
Vad säger du, Lina? Vem tänker på Gaza idag?
Här där jag är i Libanon så är det många som gör det trots det de då själva går igenom. Jag har träffat folk här som lever med israeliska attacker som säger att ja, Gaza de har det värre. Och invånare från då sönderbombade gränsbyar som inte kan återvända hem, de säger att de här uttalandena från israeliska företrädare om att Libanon ska förvandlas till Gaza stämmer, att det i byar vid gränsen ser ut som i Gaza.
Mm. Jag tänkte vi skulle kunna börja med att försöka skissa upp en bild av läget i Gaza nu och för de människor som bor där. Lina, det är ju en liten plats, det är en tredjedel ungefär av Öland, cirka 2 miljoner människor finns där. Alltså, var bor människor där egentligen?
Ja, Gaza var redan innan den här konflikten ett av de mest tätbefolkade områdena i världen, och nu lever människor på en tredjedel av den här tredjedelen av Öland som du nämnde. Upp till 80% av befolkningen de bor på platser som de har fördrivits till, i tält, i skadade byggnader. Ibland där de kan använda ett rum, andra har fallit samman, de stöttar upp dem med pelare, och enligt FN så sover tusentals familjer också utomhus.
Så Samar, tak över huvudet, det har de egentligen inte, eller?
Många har inte det, precis som Lina var inne på. Det uppskattas att mellan 1,4 till 1,8 miljoner är idag internflyktingar som bor i tältläger eller andra provisoriska boenden. Mm. Det kan handla om tält av presenningar av tyg eller förstörda hus som de bor i. Och vi har sett många gånger att de här husen har rasat och människor har dödats på grund av att de är bor så dåligt.
Och Lina, vatten och el och sånt, då finns det?
FN har sagt att vattenproduktion har minskat med upp till 80% efter att det har blivit skador på elnät och också såna här avsaltningsanläggningar som de använder för att avsalta vatten. Så många familjer de får idag långt under den här internationella nödnivån på 15 liter per person och dag. Många får knappt någon liter och får också stå i kö i många, många timmar vid tillfälliga vattenstationer, tankbilar. Sen fungerar inte heller avloppssystemen, så det ökar ju risken för sjukdomar och att vattnet som de faktiskt får är förorenat.
Och mat och så då, finns det?
Hjälporganisationer säger att maten fortfarande inte räcker i Gaza. FN uppskattar att omkring 1,6 miljoner människor, 3 av 4 Gaza-bor, fortfarande inte har tillräckligt med mat för att klara vardagen. Mm. Det är över 100 000 som bedöms leva då i katastrofal hunger. 100 000 barn riskerar undernäring.
Ja, och hur är det med läkarhjälp och vård av samma för den som behöver? Finns det?
Ja, sjukvården är nästan obefintlig. Före kriget så fanns det 36 sjukvårdsinrättningar, sjukhus, vårdcentraler. Och alla har antingen jämnats med marken eller skadats av israeliska attacker. Mm. I februari så släppte WHO, Världshälsoorganisationen, en nödlägesrapport för år 2026 där man kom fram till att Gazas vårdsystem har, som man uttryckte det, systematiskt brutit sig ner genom återkommande attacker. Man räknade att sjukvårdssystemet har utsatts för över 900 attacker. Det råder extrem brist på mediciner och sjukvårdsmaterial. WHOs siffror visar att över 50% av alla viktiga läkemedel är helt slut i lager i Gaza, och det påverkar såklart många sjukdomar, till exempel cancerbehandlingar, dialys, intensivvården, även sådana basalmaterial som kompressor, sprut, nålar har redan tagit slut på flera håll, och det här sätter såklart press på människor som är i behov av vård, men också läkare som står handfallna och inte riktigt vet hur man ska hantera situationen. Jag har själv pratat med en dermatolog, Mohammed El-Berem heter han, jobbar i Khan Younis i Gaza, och han berättade om en kraftig ökning av patienter med olika sjukdomar. Det handlar om sjukinfektioner, eksemer, insektsbett och till och med råttbett. Vi kan höra vad han sa.
انه انا لو بدي افتح انا معدل بشوف 100 ل 120 حاله يوميا على مدار الاسبوع يعني 600 ل 800 حاله.
Ja, det han berättar här, det är att han tar dagligen emot omkring 120 patienter med olika hudsjukdomar och hudproblem, och jämfört med ungefär 20 patienter om dagen före kriget. Och han förklarar att alla de här sjukdomarna han ser idag har med just bristen på rent vatten, som Lina var inne på, och väldigt dålig hygien i de tättpackade tältlägren.
Men Lina, vad gör folk då på dagarna? Finns det jobb eller så?
Före kriget så jobbade folk i Gaza framförallt inom bygg, handel, fiske, sjukvård. Den ekonomin har ju helt kollapsat. Nu uppskattas arbetslösheten i Gaza vara 80%. De få som har jobb, de arbetar med hjälporganisationer, delar ut mat, vatten, baka bröd. Det finns också entreprenörer, snickare till exempel i Khan Younis, som bygger möbler av lastpallar för familjer i tält. Det är tidigare handlare, de försöker överleva genom att sälja saker på marknaderna, ta betalt för att ladda mobiler till exempel.
Och någon uppröjning eller återuppbyggnad, det har inte börjat heller vad jag förstår.
I väldigt, väldigt liten skala i jämfört med förstörelsen. FN uppskattar att det finns omkring 61 miljoner ton rasmassor i Gaza. Mm. Hittills så är det ungefär mindre än 0,5% som har röjts upp. Så finns det lokala arbetare med FN-projekt som krossar betong, återanvänder rasmassor för öppna vägar och komma fram till vattenbrunnar till exempel. Men det här arbetet går extremt långsamt eftersom det saknas då maskiner, bränsle och i många områden finns det också odetonerade sprängämnen under rasmassorna.
Och Samar, vem bestämmer här nu då? Vem är det som håller ordning eller så?
Ja, det finns egentligen inget stabilt styre i Gaza idag. Hamas har fortfarande kontroll över vissa delar av myndigheter eller polisen. De sköter administrationen också i vissa delar av Gaza, som till exempel Khan Younis, Deir el-Balah. Men samtidigt så har vi sett att olika klaner har styrt i olika områden. Mm. Väpnade grupper som Israel stöttar med både pengar och vapen har också kontroll över vissa områden där det egentligen inte bor så många Gaza-bor. De befinner sig bakom den gula linjen, som den heter, som vi kanske ska prata mer om senare. Alltså det är de områden som kontrolleras fortfarande av Israel.
Om vi hoppar tillbaka till fredsplanen, så här lät Trump i oktober.
What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back.
Han är lite högtidlig, nästan lite andäktig då inför sin egen 20-punktsplan här, Lina. Alltså, vi behöver kanske inte dra alla punkter, men de viktiga, vilka är det?
Först så skulle det bli en omedelbar vapenvila, israeliska gisslan skulle släppas, palestinska fångar friges. Hamas skulle inte längre styra Gaza, den här planen krävde avväpning av Hamas och det skulle bli en tillfällig administration med palestinska teknokrater som skulle ta över. Israeliska styrkor skulle dra sig tillbaka och då återuppbyggnad. Och planen öppnade också upp för längre fram ett eventuellt palestinskt självstyre.
Och då finns ju det här fredsrådet som är av betydelse, Samar. Vad är det här och vad gör de?
Ja, det är en internationell grupp som ska styra övergången i Gaza efter kriget. Och tanken är att det här rådet ska övervaka vapenvilan, samordna återuppbyggnaden, hantera humanitär hjälp och även hjälpa till att skapa ett nytt styre i Gaza utan Hamas. Mm. Och enligt Trumps plan så man har skapat lite olika grupper. En internationell säkerhetsstyrka ska till exempel hålla ordningen under den här övergången. Man skapade en kommitté som man kallade för samordningskommitté som finns idag i södra Israel, Kiryat Gat, där israeliska tjänstemän finns men också amerikanska militärer och även vissa arabiska länder har representanter där. Och meningen var att se till att den här övergångsperioden ska styras eller övervakas av den här kommittén. Och de ska också se till att parterna följer vapenvilan, men vi har sett att de inte har gjort mycket. Det är många som menar i alla fall.
Den personen som man kanske hör ändå från det här fredsrådet mest, det är den högerrepresentanten för Gaza. Han heter Nikolaj Mladenov och bara häromdagen i israelisk tv så beskrev han vapenvilan så här.
The ceasefire is holding. I think that's very important because a lot of problems of course on a daily basis we have violations of the ceasefire constantly that we have to monitor and we have to look at how to reduce. But the ceasefire is holding. I think that's the important part, both for the Palestinians and for the Israelis. Unfortunately, it is a ceasefire. It is not the end of the war.
Ja, vapenvilan håller, säger han alltså. Olyckligtvis är det bara just en vapenvila, inte ett krigsslut. Lina, vem är den här Mladenov egentligen?
Han är en 53-årig bulgarisk diplomat, var tidigare utrikesminister och försvarsminister. Har också varit FNs sändebud i Mellanöstern. Sen några år tillbaka så leder han en diplomatisk akademi i Abu Dhabi. Har blivit också en förespråkare för de här Abraham-avtalen mellan Israel och flera arabstater. Så en erfaren diplomat med kontakter i USA och Gulfstaterna, men också kritiserad för sitt arbete då med de här Abraham-avtalen.
Ja, varför har han kritiserats för det då?
Nej, det är väl framförallt från olika palestinska grupper som ser det här som inte vägen mot en palestinsk stat.
Men har han lyckats liksom flytta den här planen framåt på något sätt skulle du säga?
Ja, han är i Kairo, har varit i Kairo i alla fall och diskuterat med olika palestinska grupper för att försöka få den här nästa fasen framåt. Han har ju uppdrag att övervaka den här teknokratiska kommittén med palestinska representanter.
Du nämnde ju den samma, den här teknokratiska kommittén. Utveckla det lite mer. Vad gör de egentligen då?
Den består av 12-15 palestinska teknokrater, alltså tjänstemän, ingenjörer, ekonomer, jurister, även tidigare myndighetspersoner. Och ja, meningen är att de ska finnas på marken och sköta det vardagliga livet i Gaza. Det är de som ska vara i kontakt med Gazaborna. Men grejen att de inte kommit in i Gaza, meningen var att de skulle göra det när Rafah-gränsövergången öppnas. Men de vet inte ens var de kommer att sitta. Gaza, var deras kontorer kommer att finnas. Och när jag har pratat med palestinska ledare kan man säga, eller politiker på Västbanken, så har de berättat till exempel hur Israel har till och med försvårat för det finns ju flera av dem bor på Västbanken, det finns också de som bor i Egypten, men där Israel har kontrollerat när de ska lämna Västbanken till exempel, när de ska göra det, om de får lämna Västbanken. Vi har sett där Ali Shah, som är också en tidigare som leder den här gruppen, har ibland vägrats lämna Västbanken. De har nästan ingen makt alls och deras rörelse förhindras av Israel, och det är Israel som bestämmer när de ska in i Gaza eller till och med när de ska lämna Västbanken.
Så vilken betydelse har de då fått så här långt?
Ja, inte så mycket. Och vi har svårt att få tag i dem. Jag har själv försökt göra det. De har inte gett några intervjuer så vitt jag vet. Utan Ali Shah, ledaren för den här teknokratiska gruppen, har uttalat sig kanske en eller två gånger. Men de har inte varit tillgängliga för intervjuer för att kunna veta mer om hur de ser på saker och ting. Så väldigt mycket är kontrollerat just nu.
Och Lina, vi var inne på de där internationella styrkorna som också skulle vara på plats nu egentligen. Hur har det gått med dem och varför finns de inte där?
Nej, de har inte kommit igång. Det är väl fem länder, bland annat Indonesien, Marocko och Kosovo, som har sagt att de kan bidra med soldater. Och Gulfstaterna har utlovat en del miljarder dollar, men väldigt lite av de här pengarna har faktiskt betalats ut. Det är fortfarande oklart vem som styr Gaza, vem som ska avväpna Hamas. Och Israel vill ju det tillsammans med USA, men de flesta länder kan inte tänka sig att delta om de då ska få i uppdrag att själva gå in och göra det.
För att, varför inte?
Gå in och själva avväpna Hamas är ingenting som de här länderna har sagt att de är redo att göra.
Samar, det är ju ett stort problem att Hamas ska ju lämna in sina vapen, men har man lämnat in någonting alls?
Nej, inte vad jag har sett. Hamas har varit väldigt tydliga med att de inte tänker göra det så länge Israel ockuperar mark, som de har uttryckt det. Och samtidigt som de också lyfter fram faktumet att Israel har finansierat och stöttat palestinska grupper och gäng. Många av de här väpnade grupperna som Israel beväpnar har kriminellt förflutet, och de menar att meningen var att demilitarisera Gaza. Men det de ser det är att Israel stöttar andra grupper med vapen, och man är inte redo då att ge upp sina vapen så länge det finns andra som har vapen i Gaza.
Hur tungt beväpnade är Hamas då? Vet man det?
Vi vet inte riktigt. Sista tiden, perioden under kriget, så Hamas sköt nästan inga raketer mot, kanske till och med det sista året, mot Israel. Det man vet är att de kanske har automatvapen, gevär, pistoler, granatkastare, möjligtvis raketer fortfarande och raketramper. Drönare har de tillgång till, och fortfarande så är det oklart hur mycket Israel har kunnat förstöra av tunnelnätverket som Hamas har grävt under minst två decennier. Så det är det som finns kvar, och det finns med i avtalet att Israel och internationella aktörer ska förstöra de här tunnlarna.
Lina, vi nämnde ju de här andra beväpnade grupperna som också finns förutom Hamas. Alltså, vilka problem skapar de, och hur skulle du karaktärisera de grupperna?
De här miliserna, de kopplas till plundring av nödhjälp, kidnappningar, smuggling, inblandade i svart marknad. Och Israels premiärminister har ju bekräftat att Israel stöder lokala klaner och grupper i Gaza och sagt att det ska vara då en motvikt till Hamas. Men det här är inga grupper som har något stöd i Gaza. Som Samar var inne på så argumenterar ju också Hamas för att de inte kan lägga ner sina vapen samtidigt som då andra palestinska grupper får stöd, skydd och samordning från Israel.
Och Lina, Israel ökar ju dessutom de områden som de råder över, eller hur?
Ja, Israel har skapat stora militära zoner i Gaza genom att dra nya avgränsningar markerade med gula linjer. Enligt kartor som Reuters har fått titta på så kontrollerar Israel nu nästan 2/3 av Gaza, utökat de områdena med 11% sen vapenvilan.
Och hur argumenterar de för det? Varför gör man det?
Nej, israeliska armén säger att de skapar såna här zoner för att göra det svårare för Hamas att återuppbygga militära baser, tunnlar, raketramper nära den israeliska gränsen. De vill också kunna övervaka Gaza lättare. De har också sagt att de här militära zonerna behövs för att kontrollera och samordna humanitär hjälp inne i Gaza. Men hjälporganisationen säger att det här gjort arbetet svårare. Hjälparbetare och invånare har skjutits ihjäl vid de här zonerna. Och för människor som i Gaza så innebär det att de inte kan röra sig fritt. Att det minskar den yta, den redan lilla yta där de kan leva och bo. Och det finns en stor oro för att det här skapar en permanent israelisk kontroll över större delar av Gaza.
Om man tar hjälpfrågan då, Samar, vi hörde ju mycket om då i alla fall att det kanske rådde svält. Hur är det med det idag?
Man kan inte säga att det råder svält, men undernäring däremot. Enligt avtalet om vapenvila så skulle omkring 500-600 lastbilar komma in i Gaza varje dag. Men det sker sällan, och hjälporganisationer och lokala hjälporganisationer vittnar om att de här lastbilarna är för det mesta inte så packade, inte fulla med mat. Och det är också någonting som man brukar lyfta, det är att kvaliteten av den maten som kommer in är väldigt dålig. När jag pratar med människor i Gaza så berättar de att det finns jättemycket kex och choklad i Gaza idag, men inte proteinrik mat. Och det är ett problem. Det kommer in frukt, grönsaker, fryst kyckling till exempel. Men allt det här är dyrt också att köpa på marknaden, och det är många, många som inte har råd.
Vi var inne lite på uppbyggnad igen. Enligt avtalet så ska ju Gaza återuppbyggas. Det kommer ju inte in mycket material, vad jag förstår. Är Gaza helt jämnat med marken? Av de tv-bilder som kommer ut så ser det ju nästan ut så.
I de områden som israelisk militär har bombat som mest, norra Gaza, Gaza stad, Rafah till exempel, så har hela kvarter jämnats med marken. FN-organ säger att upp till 92% av bostäderna i delar av Gaza är skadade eller förstörda. Mm. I hela Gaza 2/3.
Det är en dyster bild som tecknas här av Gaza, men det finns ändå en slags vardag som i Deir al-Balha. För ett par veckor sedan dels höll man lokalval faktiskt, kanske framför allt så var det fest. Ja, det hölls ett massbröllop. 300 par gifte sig, det största bröllopet i regionen så här långt. Allt var betalt av pengar från Förenade Arabemiraten och Lina. Även liksom för att bilda familj så behöver Gazaborna hjälp och stöd utifrån, är det så?
Ja, många Gazabor är helt beroende av ekonomiskt stöd från släktingar utomlands eller såna här hjälporganisationer för att kunna gifta sig. Många har inte råd. Andra säger att de inte vill när människor fortfarande dör runt omkring dem. Mm. Men de som gifter sig gör det ofta i tält, och vi har sett de senaste månaderna flera såna här massbröllop, att det har blivit vanligare. Det har också varit turkiska organisationer som har genomfört dem, och som vi hörde här ett mer stöd från Förenade Arabemiraten.
Tack till Lina Malers i Beirut och Samar Hadrossi i Istanbul. Och det kommer ju flera avsnitt. Klicka in på appen, vet jag, Radiokorrespondenterna Mellanöstern, och så trycker ni på det här lilla hjärtat. Och så slår ni på då push och teaserna, så missar man inte nästa avsnitt. Producent idag, det är Jon Jeppsson, tekniker Olof Hansson Wallgren, och jag heter Lasse Johansson. Och tack för att ni lyssnade.